Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Podplay.
Han säger först att anledningen till att han har börjat få det här enorma behovet av att mörda, det kom efter att han har fått gonorré.
Ah. Så Edlin då plockar upp sin telefon och så går hon in typ i så, du vet, hitta vänner-appen typ. Så ser hon då att Andreas telefon rörde sig.
Hur han drog hennes kropp över golvet i tågvagnen. Hur han tryckte upp dörren och kastade ut henne i natten utanför.
Alltså, vilken mardröm.
Mardröm. Så säger vi hej och välkomna till veckans underbara, underbara avsnitt av podcasten Mord mot mord som görs av mig, Karin André och av dig, Anna Sandell. Hur mår du?
Jag mår fina fisken. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Har du några nyheter för mig?
Vet du, det har jag. vi har väl lite nyheter.
Ja, vi har gemensamma nyheter.
Ja, exakt.
Vi ska få barn tillsammans.
Det känns underbart.
Jag tror typ att det hade funkat ganska bra.
Alltså, jag tror det hade funkat toppen. Shing faktiskt inte bära barnet alltså, den här gången.
Det hade funkat toppen på alla sätt förutom biologiskt, kan man säga.
Exakt så.
Fysiskt, kroppsligt, hur som helst. Moving on.
Vi har som ett nytt litet barn på gång. Ju.
Exakt. Ja, precis. För mord mot mord är ju lite vårt barn. Och nu har vi en tanke om att vi ska ha som en till, ska vi säga, arm. Att vårt barn ska få en till arm. Ja. Kan man säga så.
Typ nya tänder eller någonting.
Ja, men exakt. Nej, men vi har en idé som vi har funderat på länge. Mm. Som vi liksom nu då första gången kan typ komma till skott med. Och som vi är jättepeppade på att sätta igång med. Mm. Och det är att vi vill göra liksom bonusinnehåll från Mord mot mord. Bonusavsnitt som man liksom kommer kunna ha som en prenumerationsgrej typ.
Yeah.
Och vi har skitmycket idéer om så här vad det innehållet skulle kunna vara. Men vi vill jättegärna höra från er, våra älskade lyssnare. Ett då, typ, tycker ni att det låter nice? Framförallt, säg gärna ja. Om man tycker inte, så behöver man inte säga något.
Då behöver man inte säga
något. Nej, men också här, vilken typ av innehåll skulle ni vilja höra? För att det vi har pratat om är att så här, vi skulle vilja göra ett liksom längre avsnitt i veckan som är som vårt intro, fast alltså som en vanlig liksom samtalspodd. Vi har ju hela den här grejen att typ folk brukar ju, liksom lyssnare brukar säga typ att man är som en, ja, men vi är väl mer som en vanlig icke true crime podd på det sättet kanske, att man är mer som en kompis typ. Och vi tänker att det hade varit skitkul att renodla den biten och kunna göra lite längre såna liksom snack typ, bara vanliga samtalspoddar. Vi har tankar om att vi skulle kunna göra intervjuer. Vi skulle kunna göra så här typ frågegrejer. Alltså, vi har massa idéer, men vi vill höra, vad skulle ni vilja höra? Finns det så att ni skulle vilja att vi intervjuade någon viss typ av person? Eller någon viss person, literally. Typ. Och sen så har vi också en annan fråga som är så att vi håller på att kolla på liksom var och hur vi ska släppa det här materialet. Liksom hur vi ska organisera vår prenumeration. Och om det är så att ni har, någon där ute har typ en jättestark känsla av att så här, jag älskar Patreon eller jag älskar den här plattformen. Där brukar jag lyssna på alla mina bonusinnehåll från mina favoritpoddar. Så kan ni väl berätta det också. Vi vill bara hitta en lösning som funkar så bra som möjligt för lyssnarna helt enkelt.
Ja, exakt. Vår bebis nya tänder vill vi att ni ska vara med och forma.
Alltså, verkligen. Kom med ditt egna
var barnets tandställning med
verkligen.
Oss.
Ja, se till att det här inte blir sned skit.
Exakt. Som våra tänder.
Som våra tänder, kul, mina tänder.
Min mun. Min underkäke som rymmer för många tänder.
Och jag tänker att man kan väl antingen skriva i Facebookgruppen eller till oss på Instagram eller typ skicka ett mejl, eller? Där vi måste ge oss in nu på mordmotmord@gmail.com. Det kanske till och med är så här, vi vet ju att vi har en person där inne som vi kommer vilja intervjua.
Ja, hej. Vi tänker på det, inte dagligen kanske, alltså, men månatligen.
Men typ nästan. Ja, vi kommer höra av oss till dig och göra en, det är en person som liksom, kan man säga, jobbar inom rätts.
En väldigt spännande.
Kanske inte riktigt. Men typ push. Nej, men och om man är typ så här, ni borde inte göra mig, det är en speciell sak att säga, men ni kan säga det till oss. Vi kommer fördöma er to your face. Nej, men så hör av er helt enkelt.
Det ska så bli jättekul. Vi är så taggade.
Vår plan är ju att sätta igång typ de, alltså ganska snart ju, eller hur?
Mm.
Innan sommaren vill vi vara igång med extra mycket mord mot mord.
Precis. Kul. Då men, vi hörs om det allihopa.
Anna,
Karin,
jag brukar ju ganska ofta återvända till fall som utspelar sig i det sena 1800-talets England, vilket är, har med att göra att jag tycker att det är en av de läskigaste platserna jag kan föreställa mig. Att det känns så mörkt, burrigt, alltså du vet, det känns ju verkligen fuktigt och kallt. Alltså att man är liksom, alla gick runt och var kalla in i märgen.
Absolut.
Jämt. Det enda som vägde upp var ju att de åt så himla mycket ostron. Men vad tror du om den här situationen då? Som en ny fruktansvärd plats. Väldigt given också, kan man säga. Höst och vinter i ett mörklagt Berlin under andra världskriget.
Ja.
Och det säger jag inte bara som judinna och för att ett världskrig pågick. Utan bara så här. Ja, du kommer få höra en historia som utspelar sig i just de miljöerna.
Mm.
Det är mörkt för att stan ska skyddas från brittiska bomber. Det är kallt och onda människor är on the loose. Vi ska till ett av Berlins S-bahn-tåg. Det är väl deras pendeltåg, typ. Och det här tåget som vi ska till är då på resa genom de östra delarna av stan. Det är den 20 september 1940 och andra världskriget är alltså i full gång. Och för att försvåra arbetet för brittiska bombflygplan är Berlin alltså nedsläckt. Det innebär mörkläggningsgardiner eller svartmålade fönster på husen. Bilar utan lampor, eller man har liksom, man täcker ju över lamporna ofta typ på bilarna. Nedsläckta gatljus och även då tågen hade minimal belysning och täckta fönster. På grund av att det var krig så var det också väldigt få som åkte de här tågen. Och den här kvällen, den 20 september, åker Gerda Kärrgol på just ett sånt dunkelt tåg. Hon är trött efter en lång dag och har dessutom tagit ett eller ett par glas efter jobbet. Alltså, du hör.
Ja.
Det är ändå upplagt för att hon ska somna. Och det är också precis vad hon gör. Hon somnar och när hon vaknar igen har hon missat sitt stopp. Och hon är ensam kvar i sin vagn. Stressad över hur hon ska ta sig hem, men framförallt över att hennes biljett liksom inte är giltig förbi hennes station.
Ja, usch, den stressen kan man ju relatera till.
Alltså verkligen så. Så hon blir supertacksam när en man i Reichsbahn-uniform, alltså en järnvägsanställd, kliver in i vagnen och inte då bara typ börja skälla på henne, utan faktiskt erbjuder sig att hjälpa henne. Han säger då att på grund av hans jobb, att han är anställd på järnvägen, så har han någon slags, alltså typ pass som gör att han får ha med sig passagerare i typ andra klass.
Mm-hmm.
Så det är verkligen inte, det är inte som att han jobbar på tåget, men han är anställd på järnvägen.
Okay.
Så hon blir ju superglad och supertacksam och följer då efter honom in i andra klass. Och klockan är strax efter 11:30 och tåget är på väg mot Karlshorst station. När mannen i uniformen plötsligt rör sig mot Gerda, lägger händerna runt hennes hals och klämmer åt.
Mm.
Han har bara några minuter kvar till tåget ska stanna på nästa station. Och innan dess, innan den rullar in till Karlshorst, har Gerda förlorat medvetandet. Och mannen har öppnat dörren till vagnen och kastat hennes livlösa kropp från tåget som rör sig i full fart. Efter kroppen så kastar han alla hennes ägodelar och sen så liksom försvinner han på det här tåget i natten. Dagen efter hörs skrik från järnvägsområdet. Det är en kvinna som ropar på hjälp. För Gerda har då överlevt den här attacken för att hon har haft den enorma turen att istället för att landa på liksom de stenar som täcker i princip hela spårområdet så har hon råkat hamna på en sandhög.
Mm-hmm.
Så hon har klarat sig, hon vaknar upp och skriker på hjälp och körs till sjukhus och kommer då att klara sig utan några liksom fysiska men. När hon berättar för polisen vad hon har varit med om så tror de henne inte. På grund av att hon inte utsatts för sexuellt våld och att man också då hittar alla hennes tillhörigheter i närheten av kroppen så är polisen övertygad om att så här, hon är typ packad.
Men gud.
Hon... Och det här är typ en olycka. Alltså det låter väl lite som att de kanske typ tror att hon har råkat bara gå av tåget kanske på vägen typ.
Alltså i farten typ.
Ja, det är lite så. Ja. Alltså grejen är så här att de tror att det var sjukt vanligt med olyckor som var just på grund av mörkläggningen.
Mm-hmm.
Alltså det var ganska vanligt att folk typ skadade sig eller dog när så här bilförare inte såg folk på gatorna.
Ja, ja. Mm.
Och även typ att så här, folk typ råkade så trilla av tågperronger och sånt för att de såg inte att det tog slut. Liksom.
Usch.
Det är någonting med det här. Att just vara en stad med massa människor och man inte ser dem. Det är ju mardröm faktiskt. Utöver då nazistregimen. Också en mardröm. Men polisen kommer då snart att bli varse om att så inte är fallet. Det här är inte ytterligare en mörkläggningsolycka vi pratar om. För Gerda blir det första offret för en väletablerad gärningsmans splitternya MO. Mm. Alltså att attackera ensamma kvinnor på Berlins S-bahn-tåg. Och det är verkligen inte alla som kommer ha samma tur som Gerda. Och jag säger att det här var hans nya MO, för egentligen så hade han börjat sin serie våldsbrott ett helt år tidigare.
Mm.
För sedan i slutet av augusti 1939 så hade kvinnor i området Friedrichsfelde, just i östra Berlin, terroriserats av en man som blivit allt mer våldsam. Hitler ska då bara liksom veckor efter att det här börjar invadera Polen och därmed börja andra världskriget. Och det gör alltså att i den här förorten i Berlin så bor nästan bara kvinnor. För nästan alla män har blivit inkallade.
Mm.
Och den här personen, den här gärningsmannen, han rör sig mycket mellan hus och typ det som, de har sådana små odlingslotter. Liksom. Det handlar väl om att vara lite mer självförsörjande, antar jag.
Mm.
Så att han så här, han börjar med att röra sig bland de här odlingslotterna och typ skrämma ensamma kvinnor som rör sig där genom att bara så hoppa fram och typ lysa på dem med en ficklampa.
Mm.
Det är liksom, där började. Och sen så bara försvinner han i mörkret liksom. Men efter ett tag då så börjar han typ säga alltså grova saker till folk, till kvinnor han stöter på. Sen börjar han då ge sig på dem med fysiskt våld. Alltså han tar liksom stryptag eller efter ett tag också typ använder tunga föremål för att slå dem.
Mm.
Och till slut då så har han eskalerat till våldtäkt. Och det verkar vara så att den här gärningsmannen faktiskt försöker döda efter ett tag liksom, men misslyckas om och om igen. Så i mitten av 1940 har han knivhuggit tre kvinnor och alla tre har överlevt. Den sista som attackerades i augusti 1940 överlevde antagligen för att gärningsmannen trodde att hon var död när hon tillfälligt förlorat medvetandet. Mm. Så att han har liksom dratt därifrån.
Typ. Mm.
Han åkte nästan fast vid det tillfället, när gärningsmannen, för att han attackerade en kvinna och typ han trodde att hon var ensam. Men när hon skrek så kom hennes man och svåger typ. Okay. Och liksom började puckla på gärningsmannen. Men han lyckades ta sig därifrån. Liksom. Polisen tar alltså emot 31 anmälningar på händelser i det här området. Alltså 31 offer.
Jävlar.
Och alla berättar då att gärningsmannen bar någon slags uniform.
Mm.
Ett problem med det är ju att nazister älskar uniformer.
Mm.
Som du vet. Det är verkligen deras grej. Mm. Alltså det finns så många uniformer i Tredje riket att det är liksom sjukt svårt att typ försöka lista ut vilken uniform det är. Man vet att den var i mörkt tyg och vissa av kvinnorna tror att det, alltså säger också att de tror att det skulle kunna vara just en uniform från järnvägen. Mm. Det typ återkommer hos några, men alla säger att han har burit uniform. Så han har helt enkelt då attackerat otroligt många kvinnor och alla lever och kan vittna mot honom i, och hans uniform då i en eventuell rättegång. Så han behöver helt enkelt ändra sitt modus operandi. Och kort därefter så överlever Gerda då den här attacken på S-bantåget.
Mm.
Bara dagar efter det lyckas han till slut med, att, med liksom det han har försökt göra i ett års tid nu typ. Och den här gången har han två saker han saknat tidigare. Tid och avskildhet.
Mm.
För att, jag sa innan att han byter modus operandi och liksom attackerar på S-bantågen. Och det gör han också. Men just hans första mord, i det fallet så har han träffat kvinnan på en tågstation och lyckats bli hembjuden till henne i Friedrichsfelde. Så den 4 oktober 1940 knackar socialen på hemma hos 20-åriga Gertrud Ditter för att se hur hon och hennes två små barn har det. Gertruds man är inkallad och det verkar liksom inte ha gått bra för henne att hantera familjen och hushållet själv. Och därför har då liksom socialtjänsten fått upp ögonen för familjen Ditter. När de knackar är det ingen som öppnar. När de känner på handtaget så är dörren upplåst och de kliver in i huset. Där hittar de två små barnen oskadda i sina sängar. Men Gertrud hittas på köksgolvet, liksom lutad mot ett bord. Och hon har blivit både strypt och knivhuggen i halsen. Först tror polisen att det handlar om ett självmord. Innan någon bara så här, det är typ inte så vanligt att man stryper sig själv och sen knivhugger sig själv i halsen. Nej. På det här sättet typ. Sen tror de att Gertruds man är skyldig. Men han har alibi för att han är inkallad och kan inte liksom lämna sin tjänst bara så där. Och när liksom de här spåren visar sig vara återvändsgränder så kallnar fallet då snart. Polisen kopplar då ihop händelserna i kolonilotterna med mordet på Gertrud Ditter. Men när gärningsmannen återvänder till tågspåren så kommer det dröja ganska lång tid innan de kopplar ihop att det här är samma person som har begått det här mordet. Liksom. Mm. Den 4 december attackeras 30-åriga Elisabeth Bendorf på ett S-bantåg. Gärningsmannen använder sig av blymantlad kabel för att liksom misshandla henne. Två gånger tappar hon medvetandet och varje gång hon vaknar till liv attackerar han henne igen. Och till slut är det som att han tröttnar och hon kommer att överleva attacken och kan då vittna om att hon minns hur han drog hennes kropp över golvet i tågvagnen. Hur han tryckte upp dörren och kastade ut henne i natten utanför.
Alltså, vilken mardröm.
Mardröm, jag vet. Och inne i vagnen hittar polisen gärningsmannens kabel. Kabeln är märkt och går att spåra. Den har liksom varit med i ett, alltså när man har lagt kabel inne på S-ban spårområdet vid Rummelsbergstationen i Östra Berlin. Så att den går att spåra till liksom det området typ. Exakt en månad efter attacken mot Elisabeth slår han till igen och den här gången blir utgången då dödlig. Den 4 december 1940 kastas 26-åriga Elfriede Frankes kropp från en tågvagn som närmar sig Karlshorststationen. Hon har fått ett otroligt kraftigt dödligt slag mot huvudet med ett järnrör. Alltså det är som att det är ett slag liksom.
Mm.
Samtidigt som polisen kallas till platsen och börjar utreda mördas en till kvinna, bara några kilometer bort, på en tågstation med samma järnrör. Hon heter Irmgard Friese och hon är 19 år gammal. Hon får flera slag mot huvudet och våldtas också. Och hon lever när hon hittas men dör på sjukhus och kan liksom aldrig, alltså hon vaknar aldrig för att berätta om vad hon har varit med om. Två dagar innan jul hittas 30-åriga Elisabeth Byngener vid sidan av tågspåren. Hon har varit på väg till sin man som också då låg i militären. Han var liksom inkallad till en stad i närheten av Berlin. Men hon kommer aldrig fram. Hon har blivit slagen med ett trubbigt föremål. Men dör till följd av skadorna hon får när hon kastas från tåget. Det är liksom de som blir, det är dödliga liksom. En vecka senare är det dags igen. 40-åriga Gertrud Siever kastas ut från ett tåg mellan Karlshorst och Rummelsburg. Och hon har fått ett väldigt kraftfullt slag mot huvudet, men lever också. när hon kastas från tåget. Mm. Och är också vid liv när hon hittas, men dör senare samma dag på sjukhus. Ytterligare en vecka senare hittas 27-åriga Hedvig Ebauer. Hedvig, som var gravid i 5:e månaden, har strypts och tappat medvetandet. Men dör då av de skallskador hon får när hon kastas ut från tåget. Det är ju en helt sjuk eskalering som pågår. Där vi liksom, nu är vi då typ första veckan i januari. Och den här attacken mot, den första attacken jag berättade om skedde liksom 20 september.
Mm. Vad sjukt.
Så 5 döda kvinnor från oktober till början av januari. Och vad gör då polisen, undrar du? Hur sprider man information? Hur samlar man in tips? Hur varnar man kvinnor?
Mm.
Jo, finns ju en del problem att vara en liksom propagandadriven diktatur. På olika sätt. Men jag även på det här
mer,
sättet.
Mer än ett sätt.
Mer än ett. Mm. Ja. Man vill ju då inte gärna berätta att man liksom inte lyckas skydda sina egna tyska kvinnor i hjärtat av det tredje riket, alltså huvudstaden.
Mm.
Så Goebbels propagandaministerium bestämmer att här är det locket på som gäller. Liksom.
Mm.
Och det är liksom illa nog, de är typ under en ganska så här pressad situation utöver, alltså nazisterna alltså. Alltså Hitler har ju typ gått ut och varit så här, det tyska folket fattar typ, har från början kanske inte riktigt förstått att så här, de har trott på Hitler och gobbarna när de har sagt så här, vi kommer inte bli bombade typ, alltså brittiska flygplan kommer inte kunna ta sig till Berlin. Mm. Och det har liksom visat sig vara inte stämma. Så att de har så här, de är i ett liksom propaganda känsligt läge där de både gentemot andra länder och även till sitt egna folk måste visa att man står väldigt, väldigt stark. Liksom. Mm. Och att då ha en situation där man liksom inte kan hitta och döma en man som mördar deras kvinnor rakt under näsan på dem ser ju inte toppen ut. Nej. Helt enkelt. Så att man väljer då helt enkelt att offra de här kvinnorna egentligen för bilden av typ naziregimen, eller vad man ska säga. Det finns under vissa perioder att man är så här, det är antagligen en arbetare från ett annat land, eller även förstås, vi tror att det är en jude, eller typ, det här skulle kunna vara en hemlig agent från typ CIA som har, alltså du vet, sådana saker, liksom. Men det verkar som att det passerar. Det är inte, det är liksom, det görs typ ingen kommunikation på bred front, liksom.
Mm.
Och det där med att gärningsmannen bär vad man misstänker är en järnvägsuniform och dessutom verkar ha bra koll på tågsystemet. Det är ju liksom, det kommer ju vägen från de här teorierna om vem det skulle kunna vara. Så polisen blir liksom allt mer säker på att en skyldig finns då bland någon av de tusentals som jobbar just i järnvägen. Och de börjar typ förhöra folk. Alltså det är typ det de kan göra, liksom. Gå, kolla brottsplatserna och förhöra folk som jobbar på järnvägen. De förhör tusentals personer och det ger ingenting. Man sätter också ut poliser som lockbete på tåg, både kvinnliga poliser, men man gör också det som, det känns som att polisen verkligen älskade att göra förr i tiden. Alltså klä ut manliga poliser till kvinnor, låta dem gå runt bara. Det finns någon slags, det finns vissa vittnesmål som, eller vissa källor som säger att typ att det fanns en sån, du vet, close encounter, att han var på väg att ge sig på en kvinnlig polis, men att han sen, du vet, försvann istället. Mm. Hur som helst, det spelar liksom ingen roll vad Goebbels bestämmer, utan ryktet sprids förstås ändå. Kvinnor varnar varandra så gott det går, och man sätter också igång ett program där män helt enkelt arbetar med att följa kvinnor hem. Och den 11 februari är Johanna Voigt, 39 år gammal, mamma till 3 och gravid med ett 4:e barn, på väg hem och ber då en man i ungefär form på Karlshorst station att hjälpa henne. Alltså att följa henne hem. Liksom.
Mm.
De går på tåget tillsammans, men innan de hunnit fram till nästa station har Johannas nu livlösa kropp kastats från tåget. Även hon hade blivit misshandlad med ett järnrör men dog av skadorna från fallet. Hon har alltså bett den här seriemördaren om hjälp att komma hem tryggt. Och här någonstans kopplar polisen, som faktiskt gör det de kan under givet förutsättningarna, faktiskt då ihop morden på tågen med mordet på Gertrud Ditter, och alltså det här första, och därmed också liksom attackerna i kolonilotterna. De har alltså en gärningsman med extremt många offer på sina händer, och de behöver göra allt för att, de, liksom, för att kunna förhindra att det blir fler. Så de sätter in alla resurser de kan på tågen och typ slår ner på det så hårt de bara kan. Mm. Och det ger resultat, åtminstone till en början. För 5 månader är seriemördaren vilande innan han faktiskt slår till igen. Mm. Den här gången är han tillbaka där han började, i samma område i Friedrichsfelde, där han gett sig på kvinnor 2 år tidigare. För den 3 juli 1941 hittas 34-åriga Frida Kotziol död, och hon har blivit utsatt för trubbigt våld och också våldtagit. Det finns en hel del ledtrådar på den här brottsplatsen, men ingen av dem, det är liksom inte någon av dem som kommer att leda till gärningsmannen, utan istället är det till slut ett tips som blir avgörande. För det är då att en man anställd på järnvägen, polisen frågar alla så här, har du sett någon kollega som har betett sig konstigt? Eller du vet så liksom. Mm. Och det de får höra då från en man är att han har en kollega som brukar lämna sin post i ett signaltorn och typ klättra över en mur och liksom dra från sin arbetstid typ.
Okej.
Okay. Och det låter ju mer bara som att han försöker skvallra på sin kollega lite grann.
Mm.
Men den här mannen har liksom dykt upp flera gånger, men hans arbetsschema har liksom gett honom alibi för flera av morden, så han har räknats bort. Men nu när polisen då inser att han har för vana att lämna sin arbetspost under sin arbetstid, så kanske han kan vara intressant att titta på igen.
Mm.
Den här mannen heter Paul Ogortsov och föddes 1912 i vad som idag är Polen. Hans mamma var ogift och han adopterades som 12-åring av en man som mest verkar ha velat ha arbetskraft. Han har också då liksom under sin uppväxt jobbat på olika fabriker och haft lite olika jobb innan han till slut bosatt sig i Berlin, och som 18-åring gick han med i nazistpartiet. Det här var ju liksom inte en tid där man var tvungen att gå med i nazistpartiet, utan det var hans egna lilla beslut.
Mm.
Han har också typ klättrat något inom partiet typ, men jobbade alltså då på järnvägen. Och han jobbar i ett signaltorn i närheten av en plats som återkommit genom den här historien, nämligen Rummelsbergstationen. Paul var gift och hade 2 barn. Han var en väldigt omtyckt granne och kollega typ. Alltså du vet, det finns någon sån här historia om att hans granne typ satte upp en affisch som typ varnade för den här mannen som liksom attackerade kvinnor typ. Och han gick förbi och bara så här, att grannen bara, det är så obehagligt att det skulle kunna vara typ ens granne. Och han bara, jag vet, det är verkligen jätteobehagligt. Alltså, det fanns liksom inte, han var inte en sån gärningsperson där jättemånga hade varit så här, typ han är jätteobehaglig, eller förstår du vad jag menar?
Nej,
jag utan det var mer att så här, vissa typ hans kollegor var så här, han verkar typ ha lite av ett kvinnohat i sig. Men vem har inte det? Nu sitter han då häktad, misstänkt för att ha mördat 7 kvinnor och attackerat ytterligare typ 25-30 stycken.
Så liksom sjukt.
Tidigare. Och först sa han att han hade smugit från jobbet för att han hade en älskarinna. Och det hade han faktiskt också. Det stämde. Och men det var man väl så här, okej, det kanske faktiskt inte var något. Det kanske är ytterligare en återvändsgränd, det här spåret. Men så testar man hans uniform. Och då hittar man mängder av blodspår.
Okej.
Okay. Och man hittar blodspår framförallt runt skrevet.
Åh. Oh.
Och först påstod Paul att hans fru varit sjuk och att det var hennes blod. Men när han placeras i ett förhörsrum med skallar från flera av hans offer börjar han till slut prata. Han verkar tro att hans ställning i nazistpartiet ska rädda honom. Typ. Och typ ber om att få prata med så här, liksom spaningsledare eller polisledaren typ, och är så här, du vet, nazi typ, vi kan väl, du hjälper väl mig liksom.
Mm.
Han typ tar upp hur mycket skit han har gjort mot judar och sånt, för att
alltså,
han bara såhär, det här kommer kunna hjälpa mig. Han säger också, han erkänner liksom, han berättar allting han har gjort. Han lägger typ vissa villspår, vilket man tror att han gör för att man ska kunna, alltså för att polisen inte ska kunna säga det var så här, utan han säger vissa fel för att liksom så någon slags frö av doubt typ. Han säger först att anledningen till att han har börjat få det här enorma behovet av att mörda, det kom efter att han har fått gonorré då, och då har en judisk läkare behandlat honom, och då har han behandlat honom på ett sätt som har gjort att han har blivit seriemördare.
Ah.
Senare säger han
det var
också,
den behandlingen.
Ja, alltså det är en klassiker i den här podden. Återkommande. Nej, men det som är däremot är återkommande är det som han anger som motiv senare. Det vill säga att han hatade kvinnor. Mm. För inte ens att vara då nazist med gonorré hjälper honom den här gången. Efter mycket, en mycket kort rättegång döms han till döden 24 juli 1941. Vilket, om jag räknar fel, är typ... Om jag räknar fel... Det är verkligen...
Det är verkligen det du gör.
Ja. Ja, alltså han, det går ju jättegå i veckor typ efter hans liksom sista mord där. Två dagar senare verkställs domen mot, alltså med giljotin.
Oj.
Så jag vet, det går fruktansvärt fort. Den här historien, just, jag gjorde ju ett fall om en brittisk seriemördare som utnyttjade mörkläggningen i London ju. Mm. Och Casefile har gjort liksom en tvådel, de har gjort en tvådelad som heter The Blackout Killers. Den första avsnittet handlar om han i London, och det här andra avsnittet handlar om Paul Ogurtsov. Och det är ju det här, alltså att dra nytta av liksom krigets fasor, mörkläggningen av typ att det är så sjukt mycket ensamma kvinnor som rör sig i stadsmiljö, att de här tågen är så övergivna, de är så ner, alltså så här, att dra nytta av det för att verkligen så jaga, typ.
Är så jävla liksom, läskigt. Typ,
greppade verkligen tag i mig. Och han mördade då alltså totalt 7 kvinnor och skadade så himla, himla många fler. Och Paul Ogurtsov brukar kallas för Der S-Bahn-mörder, alltså The S-Bahn-killer, men även ibland då The Nazi Blackout Killer på engelska. Och jag har då som sagt lyssnat på det här Casefile-avsnittet. Jag har läst en väldigt bra artikel på berlinexperiences.com av Matt Robinson på Dirk Decline. Dirk's Decline.
Ja, Karin.
Dirk Decline. Jag läste en artikel på Ranker av Kat McAuliffe på stadsnellbahn-berlin.de på Welt av Johan Althaus och på engelska och tyska Wikipedia.
Tack Karin, tack. Gud vad sjukt.
Just när man tänkte så här, nu känner jag nog ändå till de flesta seriemördare.
Så kom det en till.
Ja, det gjorde det verkligen.
Usch. Tack så mycket. Jag bara kör. Som vanligt. I augusti förra sommaren, söndagen den 20 augusti, åkte den 19 år gamla Andrea Vasquez och hennes pojkvän ut med bilen. De körde till en park för att ha dejt liksom. Och de åkte till en park som heter Penn Park i Whittier, som ligger i Kalifornien i USA. De satt i Andreas pojkväns bil på parkeringen runt midnatt när någonting hände. En man klev fram typ bakom bilarna eller typ ur en buske eller någonting sånt och började skjuta mot de två. Skytten avfyrade flera skott mot bilen och de förstår ju såklart ingenting av det som hände utan blev bara så chockade. I tumultet så slänger sig pojkvännen ut ur bilen och flyr därifrån. Han typ hinner undan för att gömma sig och det är lite oklart hur länge han höll sig borta. Men till slut så tog han sig tillbaka till bilen och väl där så ser han att Andrea liksom inte längre är kvar i bilen och att det är blod utanför bilen. Så att i liksom fortsatt chocktillstånd så larmar pojkvännen polisen tillsammans med typ en person som han har lyckats hitta där på parkeringen också. Det är liksom sent på kvällen men det är, finns andra människor där i närheten. Pojkvännen berättar då vad som har hänt. De hade suttit i bilen och att den här personen helt plötsligt hade börjat skjuta mot dem. Han berättar då att Andrea hade blivit skjuten i huvudet och att han typ hade först kurat ihop sig mot henne för att söka skydd. Och när han liksom såg en chans att fly så tog han den då för att han tänkte sig jag måste hitta hjälp helt enkelt. Han berättade liksom vidare för polisen att han då hade fått kontakt med en person som var i närheten och att de tillsammans då hade återvänt och sett då att hon var borta typ.
Han beskrev senare också skytten som verkar ha varit liksom utan någon typ av maskering. Och då sa han, he looked like he was on a mission. He really didn't have a heart, you know. Och polisen inledde då sin utredning för att hitta Andrea. Så Andrea Vasquez var då 19 år gammal. Hon pluggade mode och design på Fullerton College i Kalifornien. Hon arbetade också extra i typ en butik i en galleria för att liksom dryga ut kassan lite. Hon bodde med sin syrra och var liksom bara verkligen en helt vanlig tjej. Hon var jättetajt med sin familj, hade mycket kompisar och då den här pojkvännen. Som jag vet inte hur länge de hade varit tillsammans, tyvärr. Så polisen gick direkt ut med en officiell liksom efterlysning för Andrea. I den beskrev de vad hon hade haft på sig sist hon sågs då där i bilen. Hon hade haft på sig en svart långärmad crop top med beige brallor och låga svarta Converse. Hon hade en tatuering på sin hand som föreställde tecknet för väduren och i sin nacke hade hon en tatuering med texten Edlin som var namnet på hennes syster som hon var liksom jättenära med. De bodde med varandra och du vet, så här, gjorde allting tillsammans typ. Och Andreas familj gjorde verkligen sitt också kan man säga. När Edlin då, Andreas stora syster, fick höra att Andrea var borta så tog hon genast upp sin telefon och det här hände ju liksom som det är idag så hände ju allting väldigt snabbt. Alltså du vet han typ larmar polisen men han du vet hör också av sig till folk han känner, då pojkvännen. Så Edlin då plockar upp sin telefon och så går hon in typ i så du vet hitta vänner appen typ.
Ja just det.
Och så ser hon då att Andreas telefon rörde sig från Penn Park på motorväg 60 mot Riverside. Så Edlin och en av hennes kompisar kastade sig in i Edlins bil och började köra efter Andreas plupp. Alltså, det är så sjukt att det liksom sker i sån realtid, verkligen. Och pluppen har ju liksom, Andreas telefon är ju längre, alltså de har ju, de är efter liksom. Men det är, de följer den, men pluppen är en bra bit framför dem kan man säga, exakt. Så till slut så kommer Edlin och hennes kompis fram till något som heter World Logistics Center Parkway som är en gata i Moreno Valley ungefär 50 minuter från där Andrea togs då från Penn Park. Och där så slutar Andreas telefon att sända ut signaler. Så Edlin och hennes vän letar efter Andrea där men hittar henne inte. Familjen gick också ut och efterlyste sin dotter och syster på olika sätt. Edlin då la ut en post på Facebook som hon bad folk att du vet, gilla och dela så att de skulle kunna hitta Andrea och du vet, liksom, alltså så här, bara sprid det här, vi måste hitta henne. Och i den så stod det bland annat, my sister was shot and kidnapped in Penn Park. Och alltså, jag bara tänker så här, bara tanken att behöva skriva det, att man själv har du vet, skuggat pluppen och så här. Det är så jäkla, jäkla hemskt. Och hon skriver också i den här Facebook-posten då att liksom, den senast kända platsen för Andreas telefon var då i Moreno Valley. Och så bad hon folk att höra av sig med liksom alla sorters tips, vad som helst som skulle kunna hjälpa dem. Det var flera andra i Andreas familj som intervjuades i Fox News och massa olika tv-kanaler. Där de liksom sa typ så här, vi är såklart jätterädda men vi är helt... Liksom, vi känner verkligen hopp om att vi kommer hitta henne. Det, är liksom, det var ju så... Alltså, för allting sker så snabbt ju. Och samtidigt så fortsatte ju polisen såklart att arbeta för att hitta Andrea. De inledde en stor sökning efter henne i det här området då i Moreno Valley där hennes telefon senast hade gett ifrån sig signaler. Det var jättemånga som liksom både poliser och frivilliga typ som deltog i sökandet och de använde sig av både hundar och drönare för att liksom försöka hitta henne. De var tvungna att pausa på kvällen på grund av att det typ var någon storm som pågick men dagen efter satte de igång igen och strax innan midnatt den 21 augusti så kunde polisen då hitta Andrea. Hon hittas nära där Edlin då, hennes syster, letade efter henne på något sorts fält mellan två stora vägar i Moreno Valley. Och hon lever inte längre. Hon har blivit skjuten men polisen kunde, det är liksom inte helt tydligt exakt vad det är som har dödat henne i allt det jag läser liksom, eller har läst. Men hon har blivit skjuten i huvudet när hon satt i bilen. Och hon har också, hon har inte blivit våldtagen, men de tycker sig liksom kunna tyda att hon har blivit utsatt för ett våldtäktsförsök. Familjen blev ju såklart helt förkrossade när de nåddes av nyheten att Andrea hade återfunnits och att hon inte var vid liv. Alla var helt i chock av det här som hade hänt. Det är ju så typ en spökhistoria, eller inte en spökhistoria, men det är ju som en skräckhistoria verkligen, du vet, att man har dejt och så kommer någon fram ur skogen och börjar skjuta mot den och sen så kidnappas en person därifrån. Alltså det är ju som att
nej,
det är som att det inte är sant. Alltså så.
Nej.
Polisen arbetar liksom hårt för att försöka hitta Andreas mördare, och 2 dagar efter polisen har hittat Andrea så grep de en person. Polisens utredning, och eftersom det här är ett sånt nytt fall så finns det typ inte så mycket, eller kanske inte bara därför, men jag tänker att det är en av anledningarna. Det finns liksom inte så mycket information om hur typ polisarbetet har sett ut, för det här är liksom fortfarande typ pågående. Men polisens utredning ledde dem i alla fall till en 20-årig kille vid namn Gabriel Esparza. Och Gabriel Esparza bodde då i Whittier, där Penn Park och överfallet hade skett. Det finns jättelite information om honom, men han verkar också verkligen ha varit en helt vanlig kille. Hans advokat har bland annat beskrivit honom som a good kid from a good family. Hans pappa var eller är Los Angeles Countys fire captain. Alltså så han är typ chef för brandmännen liksom. Och Gabriel greps när han var på sitt jobb i Lakewood. Och efter att han gripits kunde polisen både hitta det misstänkta mordvapnet och så kunde de beslagta hans bil då, som han använde vid mordet och bortförandet av Andrea. Och det här är också så som man inte vet. Jag vet inte om mordvapnet fanns i bilen eller om det var hemma hos honom och så här. Men de har ju gjort liksom husrannsakningar och allt sånt. Så att de hittar liksom det som man är säkra på är då mordvapnet helt enkelt. Alltså pistolen eller skjutvapnet som användes i överfallet. Varken polisen eller någon annan kunde se att Gabriel hade någon koppling till varken Andrea eller hennes pojkvän. Så attacken och mordet verkar ha varit helt slumpmässig. Att de är helt slumpmässigt utvalda. Som är så sjukt liksom. Han greps och blev häktad utan liksom borgen, möjlighet till att bli släppt mot borgen. Han blev sedan åtalad för 7 olika saker, bland annat för mord, kidnappning, våldtäktsförsök och mordförsök på Andreas pojkvän. Han förnekar liksom att han är skyldig till någonting av det här, och hans advokat sa efter gripandet: "Everyone in this case is in shock and everyone who knows him can't believe that he's been charged with this crime." Han sa också att Gabriel var scared and only beginning to understand what's happening. Så att han är liksom helt han liksom bara så här: nej, det här är inte jag, det här är inte, jag har ingenting med det här att göra liksom. I september förra året, ungefär en månad efter att Andrea hade mördats, så begravdes hon, och hennes familj var liksom såklart utom sig av sorg, och den här orättvisan då som vi ju ofta pratar om, att en så ung person mördas på ett sånt fruktansvärt och då troligtvis slumpmässigt sätt är ju bara helt knäckande. Hennes pappa uttalade sig i samband med begravningen och sa: "We're looking forward to getting justice for my daughter and we're not going to stop until justice is done because no one deserves this." Och Gabriel då fortsätter att förneka det han är åtalad för och sitter fortsatt häktad. Vad jag kan se så har rättegången fortfarande inte inletts, utan det jag läste sist var att den är expected to begin i början av 2024, men det kan ju ha dragit ut på tiden. Och eftersom han förnekar så vet man ju då liksom inte om det finns något motiv bakom det här, eller om det finns någon koppling som inte är så liksom tydlig då. Det verkar inte ha kommit fram någonting under det här året som tyder på att Gabriel liksom var faktiskt ute efter Andrea. Eller så. Så att,
men de hittade mordvapnet.
Ja. Så att,
vilken konstig.
Det är ju liksom, som sagt, fortfarande pågående. Så att, det här är ju egentligen ett sånt fall som kanske vi inte riktigt brukar göra. Men när jag läste om det här så kunde jag typ inte låta bli. Nej. För att det är så, jag blev så drabbad av det. Och jag tänker typ så här, just för att det känns så himla konstigt bara. Och så tänker jag på den här pojkvännen liksom, att
bara den historien var ju jättekonstig.
Ja.
Alltså, och hur han bara så här, he looked like he had no heart, eller du vet så här. Det känns som att det var mycket liksom, alltså det var så liksom.
Nej. Och han, ja precis, så han berättade, alltså det, hans vittnesmål eller det som han har blivit intervjuad om är ju verkligen typ att så här, han bara liksom typ vandrade fram bestämt liksom, så att det verkar ju som att han verkligen har varit on a mission typ, precis då som pojkvännen sa. Nej, men så att jag tänker att det finns anledning att följa upp det här sen när man vet vad som händer mer, för att man undrar ju, eller jag undrar verkligen, vad fan var det som hände typ? Och just den
det
där känslan, nej, men just den där känslan att Edlin då, Andreas syster, du vet, åkte efter, att man, du vet, är nära.
Fan.
Alltså den känslan är
heartbreaking verkligen.
Ja, så det är verkligen heartbreaking. Men vi får anledning att följa upp vad som händer kring det här helt enkelt.
Verkligen.
Jag har läst flera artiklar på The Independent, skrivna av Faiza Saqib och Andrea Blanco. Jag har läst en artikel på Fox 11 av Gina Silva och en artikel på Medium.com som är skriven av ett alias där som heter Shirems. Och flera artiklar på Fox News av Rebecca Rosenberg, och sen så har jag läst en artikel på New York Post av Snejana Farberov, och sen så har jag, du vet, Google Mapsat mig runt i Los Angeles området och Wikipedia.
För att förstå hur allting hänger ihop.
Så det var det fruktansvärda mordet på Andrea Vasquez. Och då mordförsöket på hennes pojkvän som inte är namngiven. Han vill inte liksom uttala sig med varken bild eller namn.
Tack Anna.
Tack Karin.
Och tack till er som har lyssnat även denna vecka. Det var ju en liksom bred, en ovanlig kombination av fall, eller vad man ska säga.
Det får man säga.
Från två helt olika. Och som sagt, vi ser fram emot att höra från er.
Ja, kom med input.
Japp. Tips, eller kanske inte tips, men typ mer så önskemål på vad vi, som sagt, vi vill göra skitkul, snackigt, utökat intro eller eftersnack eller vad man ska säga. Men vad vill ni mer ha? Hur skulle ni vilja att det såg ut? Extra mycket mord mot mord. Hör av er, så
vi
pratar vi vidare.
Ja, ha det bra.
Och så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Play, en del av